Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Herre vår Gud, öppna våra ögon så att vi känner igen din uppståndne son när han möter oss. Gör våra hjärtan brinnande och låt oss vandra med honom på det nya livets väg. Genom Jesus Kristus, vår uppståndne Herre. Amen. Låt oss så höra dagens gammaltestamentliga text som är hämtad ifrån första Samuelsbokens andra kapitel. Hanna sade: Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe upp ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Till jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen. Och så läser vi också dagens evangelietext. Jag kommer att predika över en annan text sen. Och då läser vi ifrån Lukas evangeliets 24 kapitel. Två av lärjungarna var den första dagen i veckan på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vad då? De svarade: det som har hänt Jesus från Nasaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som om han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade, och dessa sa: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättar om vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Då reser vi oss och så hör vi dagens predikotext som är den omedelbara fortsättningen på evangelietexten som vi läste nyss. Så vidare alltså från Lukas 24. Medan lärjungarna nu talade stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: Frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande, men han sade till dem: Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: Har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Och han sade till dem: Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna, och han sade till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det här är en underbar text att få samlas kring på annandag påsk. Det är för lärjungarna där i Jerusalem som ett majestätiskt crescendo, där deras 3 år med Jesus äntligen får sin upplösning. Där de till slut förstår. Och vi kommer rakt in i händelserna i den här texten, vidare från det vi läste i evangelietexten om Emmausvandrarna. Kleopas och den andra lärjungen som vi inte vet vad han hette, när de var på väg där ut till Emmaus, ungefär en mils promenad från Jerusalem, så möter de Jesus själv. Och de återberättar Jesu korsfästelse för Jesus. Det är nästan lite humoristiskt hur de berättade för Jesus. Och Kleopas förklarar för Jesus hur hans förväntningar på Jesus hade kommit på skam. Jesus hade inte varit Messias eftersom han hade dött. Det var många saker som Kleopas och de andra lärjungarna förväntade sig att Messias skulle göra och vara. Dö hörde inte till en av de sakerna. Och generellt så visar evangelierna just detta, att när Jesus talar om sitt lidande och sin död och uppståndelse så förstår inte lärjungarna. De hade en egen bild av vad och vem Messias skulle vara, och en lidande och döende Messias gick helt på tvärs med förväntningarna. Och vi kan också se det, ett exempel på detta, om vi hoppar lite längre fram i historien till apostlagärningarna. När den etiopiske hovmannen som Filippus fick vittna för frågade om Jesaja 53 handlade om profeten, alltså Jesaja själv, eller någon annan. Det visar alltså att ett av de absolut viktigaste ställena som vi, när vi tänker på profetior om Jesus, vår frälsare som skulle lida och dö, det fanns inte med i deras medvetande om vem Messias skulle vara. Och hovmannen var därmed sannolikt inte unik, utan det var den normala uppfattningen på Jesu tid att Jesaja 53, Det handlade inte om Messias. Vi kan idag se Gamla testamentet i ljuset av det nya. Och vi kan se hur så mycket i Gamla testamentet som verkligen talar. Och då helt plötsligt så blir just Jesaja 53 en av de underbaraste beskrivningarna av vår frälsare. Som i femte versen: han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Detta var fördolt för lärjungarna. Ända fram till efter Jesu uppståndelse. När så Emmausvandrarna skyndar sig tillbaka den milen som är tillbaka till Jerusalem efter att Jesus har lämnat dem, så möts de av berättelsen om hur Simon Petrus har fått möta Jesus. Och själva berättar de om sitt möte med Jesus och hur de inte kunde känna igen Jesus förrän där vid brödsbrytelsen. Och när vi talar om påsken, som är rätta, så fokuserar vi på vår kära frälsares död och uppståndelse. Men annandag påsk har något också av lärjungarnas perspektiv. För dem var långfredagen absolut inte the good friday, som man säger på engelska om långfredagen. Det var den förfärligaste och värsta fredagen. Det som grusade deras förhoppningar, precis som Emmausvandrarna säger, vi trodde att han var Messias. Det är alltså dåtid. Vi trodde inte längre nu när vi går där ut till Emmaus. Vi trodde att han var Messias. Jesu död ändrade på deras förhoppning, deras tro att Jesus var Messias. Vi ska om en liten stund bekänna vår tro. Och då bekänner vi på tredje dagen uppstigen. Det vill säga, vi bekänner att Jesu uppståndelse är ett historiskt faktum. Men ingen människa var där och såg när Jesus uppstod. Lärjungarna var lika förkrossade som tidigare. Men under dagen så händer det underliga saker. Det kommer olika rapporter. Och vi märker, om man lägger de fyra evangelierna vid sidan av varandra, att det är olika vändor ut till graven. Och några får möta Jesus, och det, förvirringen i lärjungaskaran är påtaglig. Och Johannes och Petrus, de är också där vid graven och ser att den verkligen är tom. Lärjungarna var inte dumma. Och där menar, de var inte obegåvade. De var precis som vi. Obenägna att tro. Obenägna att tro det som uppfattas som övernaturligt. Normalt sett uppstår inte döda. Det vet vi var och en. Det gör de inte idag. Och det gjorde de heller inte på Jesu tid. Lärjungarna var inte lätt övertygade. Jesus utbrister till Emmausvandrarna: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Ja, det var de. Och det är vi. Även om jag tror att de flesta av oss verkligen kan instämma i trosbekännelsens ord när vi bekänner att Jesus har uppstått från de döda, så är otron det naturliga tillståndet för våra hjärtan. Jesus hade flera gånger sagt att han, till lärjungarna, att han skulle lida, dö och uppstå. Men de kunde inte tro det. De kunde inte tro hans löften. Vi har tillsagts syndernas förlåtelse så många gånger. Och för bara 10 minuter sedan. Så många gånger har vi hört att dina synder är dig förlåtna. Och ändå så har vi så svårt att tro det. Vi har så svårt att tro att dopets löfte om barnaskap och nytt liv i Kristus verkligen gäller en skurk som mig. Och vi har också så svårt att tro att frälsningens bägare som räcks oss i nattvarden verkligen är frälsning för just mig. Det funkar kanske för de andra, men gäller det verkligen mig? Så istället för att se ner på lärjungarnas oförmåga att tro, så tror jag att vi var och en kan identifiera oss med lärjungarna. För även om det bara är en dåre som tror att Gud inte finns, så är intelligens inte någon väg till tro på Guds löfte om frälsning. Om detta var en liten sammanfattning till det ögonblicket när Jesus kommer, så låt oss nu tala lite grann om när Jesus kommer. Plötsligt, utan att knacka eller utan något stort buller, så är Jesus där mitt i rummet och säger sitt: frid vare med er. Och lärjungarna känner omedelbart den stora friden. Nej, så det gör de faktiskt inte. Det står att de blev uppskakade och rädda. De visste, lika väl som vi, att människor går upp för trappor och in genom dörrar. De dyker inte upp ur tomma intet. Det liknar lärjungarnas reaktion, om ni kommer ihåg, när Jesus den där natten kom gående över Genesarets sjö. De trodde även den gången att det var en ande, och de blev så rädda att de skrek, står det i Matteus 14. Jesus var verkligen inte en ande. Det som hände vid bebådelsen var något unikt. Den evige, oföränderlige guden blev människa. Det var en förändring av gudomen. Sonen blev i inkarnationen människa. Och från det ögonblicket och i all evighet kommer sonen att vara sann människa och sann Gud. Och Jesu död och uppståndelse ändrar inte alls på detta faktum. Hans antagande av mänsklig natur är permanent och oåterkallelig. Det är också just detta Jesus säger. Han är inte en ande. Han är fortfarande en människa av kött och blod. Han visar dem sina händer och sina fötter, som fortfarande bär märken efter hans död. Nu händer det något i texten. Från att vara uppskakade och rädda står det att lärjungarna är förundrade och glada. Så att säga, hissen har inte gått riktigt ända upp, men den är en god bit på väg. Och Jesus hjälper dem den sista biten genom att äta en bit stekt fisk. Här står han alltså, mänsklighetens segerherre, Guds offerlam bland sina närmsta vänner. De som har varit hans trogna följeslagare i ungefär 3 år. Sakta började det gå upp för dem att det som upplevdes som långfredagens största förlust i själva verket inte alls var en förlust. Jesus hade övervunnit döden själv. Beviset på att han inte var Messias var i själva verket just beviset på att han var Messias. Han hade inte bara uppväckt döda. Han hade segrat över själva döden. Jag krossat dess huvud. Den fulla innebörden hade de kanske ännu inte klart för sig där den kvällen. Och så håller Jesus även för lärjungarna här, som han har gjort på vägen till Emmaus, ett bibelstudium. Och det är som en riktig game changer här för lärjungarna. Nu befinner sig lärjungarna för första gången i samma situation som vi. Jesus har sin död och uppståndelse bakom sig. Det är ett fullbordat faktum. Och med det så kan Jesus leda dem genom Gamla testamentet och förklara varför det var nödvändigt för honom att lida och dö. Och nu plötsligt så blir Jesaja 53 och alla de andra underbara profetiorna i Gamla testamentet begripliga. Den frälsningsplan som vi kan se uppenbarad i Gamla testamentet, med början i löftet till Eva i Första Moseboks tredje kapitel om hennes avkomma som ska krossa ormens huvud, den är nu fullbordad. Och Jesus sammanfattar den själv. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Detta är en gudomlig sammanfattning av hundratals skriftställen i Gamla testamentet. Hela det vi kallar Gamla testamentet hade vid Jesu tid funnits i cirka 400 år, och det mesta av det hade funnits mycket, mycket längre. Alla profetiorna, alla de underbara ställena om Jesus hade funnits där. Paulus, som mer än någon annan fått en helig andes gåva att uppenbara hemligheter, förklarar själva konceptet i Första Korintherbrevets andra kapitel. Vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Frälsningsplanen är Guds hemliga och fördolda vishet, som Gud av evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Det är detta vi firar när vi firar påsk. Vi firar uppfyllelsen av Guds hemliga plan att frälsa hela den mänsklighet som genom egen förskyllan var predestinerad till den eviga döden. Och i förbigående så kan vi också notera att Gud dolde sin plan för den onde och hans anhang. Ovetande om att det skulle bli hans ultimata nederlag förledde Satan Judas Iskariot att förråda Jesus. Och som Paulus säger, hade han förstått vad det innebar att Jesus blev korsfäst, hade han gjort vad han kunnat för att det inte skulle hända. Men den kvällen i Jerusalem var det ett fullbordat faktum. Och Jesus kan äntligen säga allt det som profeterna sagt i mer eller mindre dunkla ordalag. Vi kan med facit i hand se att alla de underbara profetiorna, de får sitt amen i Jesus. Så står det att Jesus öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Vi vet att djävulen kan citera Bibeln. Det läser vi i berättelsen om hur Jesus frestas i öknen. Och tusentals teologer spekulerar felaktigt om Gud och hans ord i vår tid och har gjort så under lång tid. Likt Jobs vänner som trots många ord inte talade rätt om Gud. Å andra sidan så har vi människorna i Berea som vi kan läsa om i Apostlagärningarna, som tog emot ordet och sen studerade skrifterna, det vill säga Gamla testamentet, för att se, stämmer detta nya vi får höra Är det verkligen så? Kan det vara så att denne Jesus är den som Gamla testamentet talar om? Det finns alltså en hemlighet som måste bli uppenbarad. Och blir den det, så är det till frälsning. När Jesus står där hos lärjungarna och predikar, så är han samtidigt själva predikan. Så som aposteln Johannes i inledningen till sitt evangelium talar om Jesus som ordet, så händer det något med den som tar emot Jesu ord. Den som tar emot Jesu ord, den tar emot Jesus själv. I det lärjungarna för 2000 år sedan och lärjungarna i Immanuelkyrkan påsken 2019 tar emot Jesu ord, tar de emot Jesus själv. Om de dolda sanningarna som då uppenbaras och som Gud vill uppenbara, kan det sägas på samma sätt som Jesus sa om Peter i bekännelse: det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himmelen. Jaha, hur ska man göra det här nu då? Kan man ju som människa reagera. Nu står det tack och lov inte att lärjungarna öppnade sina sinnen, utan att Jesus gjorde det. Jag har många gånger tänkt på den förtvivlans rop som pappan till den besatte pojken bad: jag tror, hjälp min otro. Den min inneboende ovilja och oförmåga att tro på Guds löften. Och låt mig som avslutning peka på att Jesus vet att vi har svårt att tro. Han vill hjälpa sina lärjungar till att kunna tro. Och det såg vi också här i dagens text, hur han sträcker ut sina armar: titta här. Och han också då äter fisken där inför ögonen för att hjälpa dem att kunna tro. Han pekar på sig själv, han äter inför deras ögon. Så är det också när vi samlas vid nattvardsbordet. Vi samlas för att ta del av Jesu synliga kropp och blod. Och så sker det underliga att när vi dricker vinet, så är det verkligen det som kung David kunde profetera om i Saltaren 116 när han sjunger: jag vill höja frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Det är precis vad det är. Frälsningens bägare. Vi äter och dricker Guds ord och hans löften om frälsning. Kan man tänka sig ett mer trostärkande och fantastiskt sakrament? Överlämnat till oss som har så svårt att tro. Så kan den som har fått sitt sinne öppnat och fått ett nytt hjärta säga med kung David i den första versen av Saltaren 116: jag älskar Herren, för han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. Hela mitt liv ska jag åkalla honom. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.